Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. USA bedömer att Nordkorea har ett omfattande program för att framställa biologiska vapen. Vad innebär det här och hur stor är risken att såna här vapen kommer att användas? Mats Engman som är chef för Koreacentret berättar. Och så tar jag reda på om det stämmer att vårvärmen är på väg. Jag heter Elin Fredriksson. Nu ska jag prata med Mats Engman som är chef för Koreacentret vid ISDP och tidigare generalmajor. Välkommen till sändningen Mats.
Tack så mycket.
I en ny rapport så framkommer det att USA bedömer att Nordkorea har ett omfattande program för att framställa biologiska vapen. Så först då Mats, vad är det för typ av vapen vi pratar om här?
Ja, vi vet ju inte exakt vilka olika typer av program som man refererar till och som Nordkorea har, för det framgår inte. Men normalt så brukar man ju betrakta, när man pratar om biologiska vapen, som någon form av biologisk substans som man då som är då giftig och farlig för oss människor, men även för djur och natur kan det vara, som man då använder i ett militärt syfte. Många av de här substanserna är ju sådana som vi liksom har. Vi kan ta smittkoppor som ett exempel som finns. Men om man liksom gör det till ett vapen, då försöker man ju då framställa det i större mängder och man vill ju försöka använda det på ett sätt så att det skadar liksom de mål man vill åt. För många av de här är ju väldigt giftiga och väldigt svåra att hantera. Men just det här att biologiska vapen är ju så att det finns väldigt mycket av den typen av substanser som man till del då kanske använder inom farmakologisk verksamhet. Men när man gör det till ett vapen så har det ju ett helt annat syfte och det blir andra storlekar och man måste kunna förflytta det från liksom en labbmiljö eller en forskningsmiljö ut på ett stridsfält till exempel.
Är det här en ny utveckling för Nordkorea?
Nej, det är definitivt inte nytt. Det har funnits så att säga, rapporter och bedömningar från framförallt då USA och Sydkorea. De som så att säga, sitter närmast och är kanske närmast följer vad som händer i Nordkorea under åtminstone 20-30 år. Och det som är lite intressant innan den här rapporten som du refererar till, det är att om man tittar över tid, så under de senaste 20-25 åren så har bedömningarna gått från att historiskt sett varit ganska tydliga på att man har ett biologiskt vapenprogram eller biologiska vapen till att man är mera osäker. Så beroende då på vad är det för nytt som finns bakom den här rapporten är ju en väldigt viktig fråga.
Vissa experter ser hotet från det här som större än Nordkoreas kärnvapenprogram. Hur stor är risken att Nordkorea utför en attack med biologiska vapen?
Alltså, jag personligen så tror jag att det här någon storskalig attack med biologiska vapen känns väldigt, alltså det är väldigt liten risk. Det är väldigt låg sannolikhet för att man gör det. Mm. Däremot att använda biologiska vapen i någon slags provocerande syfte, att störa, testa, småskaligt använda och se reaktioner. Det håller jag inte för uteslutet. Mm. Och vi kan ju också göra jämförelsen, när man pratar om massförstörelsevapen generellt så pratar man ju ofta om kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen. Och kemiska vapen, det vet vi att det har använts i närtid. Så där är ju, så att säga, tröskeln lägre än att använda kärnvapen har ju bara använts vid ett enda tillfälle eller vid två tillfällen då, under slutet av andra världskriget.
Just det. Säg då att det skulle gå så långt så att Nordkorea får för sig att använda det här. Vilka länder skulle då vara liksom i farozonen eller riskzonen om man ska säga?
Ja, det primära målet för Nordkorea i alla såna här diskussioner och scenarier är ju Sydkorea. Och man i sitt nyårstal i år så gick Kim Jong-un ut och liksom ändrade den gamla liksom politiken som handlade om att man skulle kunna återförenas mellan Nord- och Sydkorea till att så att uttrycka att Sydkorea är deras största och viktigaste och allvarligaste fiende.
Men Kim Jong-un och Putin till exempel, de har ju allt tätare band mellan varandra. Mm. Skulle de här vapnen kunna dyka upp i kriget med Ukraina till exempel? Vi ska gå in på det om en liten stund, Mats, men först en nyhetsuppdatering. Från och med idag, den 25 april, införs de nya säkerhetszonerna, även kallat visitationszoner. Detta innebär att polisen har rätt att visitera människor på allmän plats utan någon misstanke om brott för att hitta vapen, droger eller andra farliga eller olagliga föremål. Men kritiker menar att det här kan leda till att vissa grupper känner sig utpekade och att det kan inskränka på privatlivet. Syftet med införandet är att komma åt den rådande gängkriminaliteten. Kronprinsessan Victoria kommer att börja plugga till officer. Det uppger hovet i ett pressmeddelande. Enligt hovet ska kronprinsessan gå utbildningen för att få en djupare förståelse i taktik, krigsvetenskap och militär strategi. Kronprinsessan påbörjar utbildningen i höst. Kvarnvingarna på den klassiska Paris-kabarén Moulin Rouges tak har kollapsat. Enligt nyhetsbyrån AFP ska olyckan ha inträffat strax innan klockan 02 natten till torsdagen, efter att kabarén stängt för kvällen. Flera av Moulin Rouge-skyltens bokstäver har också dragits ner i fallet, och ännu vet man inte orsaken till kollapsen.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Tillbaka till Mats Engman och frågan om Kim Jong-un och Vladimir Putins starkare band till varandra kan resultera i att biologiska vapen skulle kunna bli aktuellt i kriget i Ukraina.
Ja, det är ju riktigt att de har ju en mycket, mycket större koordinering och mera samarbete idag än för 2 år sedan. Men vi ska också komma ihåg att gamla Sovjetunionen hade det största och mest omfattande biologiska vapenprogrammet av alla länder i världen. Så jag tror inte Ryssland behöver hjälp av Nordkorea, om de nu mot förmodan skulle jag vilja säga, skulle för sig att använda biologiska vapen.
Tidigare i veckan så avfyrade Nordkorea ytterligare en robot i en testuppskjutning. Expressen har tidigare rapporterat om att relationen till Sydkorea är sämre än någonsin kanske. Hur stor är risken att det blir en eskalerande konflikt mellan Nord- och Sydkorea?
Ja, det är rätt som du säger. Att idag så är situationen på den koreanska halvön och den delen av världen väldigt, väldigt spänd. Det pågår en omfattande rustningsspiral. Och det är väldigt mycket hård retorik och provokationer mellan både från Sydkorea, USAs sida och från Nordkoreas sida. Men därifrån till att Nordkorea skulle göra typ en kopia av Rysslands attack på Ukraina, det ser inte jag riktigt, utan det är snarare så att Nordkorea idag befinner sig i en ganska, alltså, med nordkoreanska mått sett, en ganska bra situation med det nya stödet från Ryssland. Man har kvar sitt samarbete med Kina och man har egentligen inte behov av att så att säga använda sina militära muskler med de otroligt stora risker som det skulle bli. Så att jag tror inte på något storskaligt krig. Jag tror risken för det är ganska liten. Däremot så tror jag att risken för incidenter och eskalationer från incidenter är väldigt hög. Och hur de sen utvecklar sig är väldigt svårt att sia om. Men den typen av, så att säga, incidenter kopplat till missförstånd, incidenter kopplat till att man har det här ganska aggressiva och provokativa uppträdandet, mycket övningar, mycket trupp i förflyttelse. Så den typen av incidenter, den risken är ganska hög just nu.
Nordkorea menar att de kan ta fram robotar som kan nå USA. Kan Kim Jong-un komma att attackera mål på amerikansk mark?
Jag tror det främsta syftet med hela det kärnvapenprogram som Nordkorea har och som man nu har haft under cirka 20 år, det är ju framförallt att bidra till avskräckning. Att få de stater som eventuellt funderar på att agera mot Nordkorea att avstå från att göra det. Och att då ha en förmåga att slå mot enstaka mål i USA är ju en väldigt, väldigt viktig avskräckande faktor för att avhålla USA för att gå in och agera till exempel i en konflikt på Sydkoreas sida.
Så slutligen då Mats, vad är syftet här med att utveckla biologiska vapen?
Ja, alltså om det nu är sant, att, för vi får fortfarande ha ett litet frågetecken där, att man har ett aktivt program, militärt program, vapenprogram och inte bara forskning, då ser jag framförallt ett syfte med det. Och vi vet att Nordkorea på flera andra områden försöker skaffa sig förmågor som man brukar kalla asymmetriska förmågor. Alltså man vill inte kopiera och få mera av samma typer av vapensystem som Sydkorea har, för man är väldigt underlägsen på de konventionella stridsmedlen. Och då skaffar man sig det vi brukar kalla asymmetriska metoder, alltså andra metoder för att kunna nå motsvarande syfte. Och ett sådant exempel är ju Nordkoreas så att säga, cyberförmåga som är väldigt avancerad och utvecklad. Kärnvapnen passar in i det. Och den här typen av biologiska vapen skulle också passa in som att öka antalet alternativ som man har om man anser att man måste eller att man vill göra någon form av offensivt agerande mot i första hand då Sydkorea.
Stort tack Mats Engman för att du var med i läget. Vi följer den här utvecklingen förstås.
Tack så mycket.
Stanna kvar, för om en stund så ska jag ta reda på när vårvärmen kommer. Älskar du choklad? I så fall ska du lyssna extra noga nu, för det kan nämligen bli chokladbrist. Det hela handlar om viruset Cocoa Swollen Shoot Virus Disease som sprids via insekter som livnär sig på kakaoträden. Insekterna är mycket besvärliga att bekämpa och enligt en ny forskningsstudie har man i Ghana förlorat över 254 miljoner kakaoträd de senaste åren. Förutom Elfenbenskusten är Ghana världens största kakaoproducent och de båda länderna står tillsammans för mer än hälften av världens kakao- och chokladproduktion.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ett lågtryck från Medelhavet är på väg in mot Sverige och i nästa vecka så kan stora delar av landet förvänta sig över 20 grader. Per Holmberg, meteorolog på Storm, det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Är det det?
Ja, visst gör det. Vi har ju haft en väldigt kall period nu så man kan ju verkligen undra om det blir så. Men det kommer väl inte vara 20 grader i stora delar av landet, men i nästa vecka då så kommer vi ha temperaturer runt 20 grader i Götaland i alla fall. Och lite längre norrut så kanske det blir 15 grader i Svealand och runt 15 grader i södra Norrland också. Så absolut, nu kommer den efterlängtade värmen kan man väl ändå säga.
Ja, verkligen. Inte en dag för tidigt känner man ju. Varmt i Götaland säger du. Var i Götaland då?
Tittar vi på måndagen så har vi sydvästliga vindar och då brukar det bli som varmast över de östra delarna av Götaland. Så Kalmar, Oxelösund, Gladhammar och de ställena.
Okej. Och hur länge kommer den här värmen att hålla i sig då?
Det ser ut som att den håller i sig här i nästa vecka. Det är lite osäkert hur varmt det kommer bli under veckan då. Men att vi har runt 15 grader, det ser vi ut att ha i Götaland, Svealand och södra Norrland här under ganska många dagar i nästa vecka. Men sen är det så att det skulle kunna bli drygt 20 grader också även flera dagar i Götaland. Men det är fortsatt lite osäkert.
Mm. För det var ju inte så länge sedan som det på flera håll i landet kom en hel del snö och det blev minusgrader. Finns det någon risk att det blir så igen nu?
Ja, vi är fortfarande i april så det kan hända saker. Nej, men man kan ju säga så här att i Norrland så är det väl troligt att det kommer komma flera områden med snö och att det är minusgrader och sådär. Däremot i södra Sverige så kan det vara minusgrader nattetid om det är klart väder, så där i någon gång i maj, det tror jag. Mm. Men däremot att det kommer något liksom stort snöområde där det lägger sig mycket snö, det har jag lite svårt att tro.
Men varför tar det sån tid då för våren att komma hit?
Ja, nu har vi haft mycket lågtryck öster om oss, och det betyder att vi har nordliga vindar. Och vi har haft ett lite fastlåst läge som har gjort att, då att vi har haft en period med kallt väder.
Mm. Och jag vet ju att det är tidigt att prata om, men kan man säga någonting om sommaren redan nu?
Ja, jag förstod nästan att den frågan skulle komma. Det är ju högintressant här när man ska ha semester och så vidare. Men det är tyvärr lite för tidigt än. Men jag hoppas i alla fall att det blir en riktigt varm och solig sommar med, som man kan bada. För det gillar jag.
Mm. Ja, men vet du, då hörs vi igen framöver, Per. Tack snälla för att du var med i läget.
Tack, tack.
Vill du ha fler nyheter, då hittar du det på expressen.se. Läget kommer ut varje helgfri vardag, och om du följer podden och sätter på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.